man har många tjänstepensioner från olika anställningar plus den allmänna pensionen kan det kännas svårt att bestämma hur de ska tas ut. Vilken är det smartast att börja med? Vilken tar man sen? Och finns det någon pension som kan vänta i flera år? Såklart påverkar det vem du är och hur du tänker spendera din tid som pensionär. Men i det här avsnittet ska vi ge dig några tips på vägen. Och här sitter jag nu tillsammans med två experter, nämligen Kristina Kamp och Dan Adolfsson Björk. Hej på er!
Hej, hej!
Hej!
Och ni jobbar ju tillsammans med mig på min pension, så vi behöver inte gå in och presentera er något närmare, tänker jag, utan vi kör på. Och jag tänker att vi ska börja i drömmarna, pensionsdrömmarna. Vad vill du göra som pensionär? Och vad kostar det? Är det där man ska börja när man ska tänka på det här?
Ja, men det kan det vara, tycker jag. Man måste ju liksom känna sig själv. Framförallt när det handlar om, ska jag dela med mig av min pension till andra? Eller vill jag försöka liksom, gå ihop ekonomiskt? Så att göra en budget eller att titta på våra olika pensionsbudgetar som man kan hitta på min pension, det tror jag är liksom 1A. För att då, om man liksom säger, jag kommer att bränna 20 000 i månaden och jag får en pension på 18, då har man ett problem. Mm. Så då måste man börja där. Mm. Får jag ihop de här 20 000 eller hur gör jag så att jag kommer ner i 18? Det är 1A.
Mm, det är
långt
det
innan
första.
Man liksom börjar tänka på annat.
Och nu när vi pratar känner jag att vi tangerar det här programmet som vi hade, som vi släppte i början av januari 2024 då, som handlar om så här tar du ut din pension. Men det är inte det här ska handla om, utan det här är mer
i vilken ordning.
I vilken ordning egentligen, precis. Så att, men vi kanske hamnar lite grann i det andra också, vi får se. Då sa du plan A. Om man säger plan B då, om den inte går ihop den här budgeten, vad gör vi då? Dan och Kristina?
Ja, alltså när och hur du går i pension, det avgör ju din framtida ekonomi. Så att står du i begrepp att du inte har börjat ta ut pensionen ännu, så får du ju överväga då om du kanske ska välja ett senare uttagsalternativ. När pensionen väl betalas ut, då finns det ju små möjligheter att påverka den. Alltså den som lever ensam och vänder på slantarna kan ju förbättra sin ekonomi genom att välja bort återbetalningsskydd. Men det ska vara kopplat till mitt behov. Om jag har förmånstagare eller inte. Och sen så är det här med att man kan söka bostadstillägg då om man har låg pension. Och då är det ju framförallt för de som är ensamstående, lite äldre och som har högre bostadskostnader som träffas av den. Annars kan man väl säga att har du ena foten kvar på arbetsmarknaden, så kan du ju ta reda på vad det finns för möjlighet att kanske jobba extra. Behöver inte checka ut helt och hållet. Och även om det handlar om små inkomster, så kan det göra stor skillnad i din ekonomi. Inte minst då efter, ja, från och med det år då du fyller 67. För då omfattas ju både av det förstärkta jobbskatteavdraget och av det högre grundavdraget. Så man får alltså behålla en större del av sin lön jämfört med när man var yngre, eftersom skatten är lägre. Och skatten på pension blir också lägre.
Och faktiskt, även om man har då bostadstillägg, vilket ju liksom då räknas av från det man tjänar, så får man ju tjäna 24 000 om året, vilket inte är oceaner av pengar, men det är ändå 24 000 om året utan att det här tillägget ens påverkas. Tjänar man lite mer så kan ju bostadstillägget påverkas negativt, men det kanske ändå blir en plusaffär. Mm. Så orka jobba är ju väldigt bra.
Ja. 24 000 per år då, i år. Mm. 2024. Okej, och så har jag då fått koll på de här delarna. Jag vet vad jag vill och jag har funderat på vad det kostar. Vad gör man sen då, steg?
Ja, Dan var ju lite grann inne på det där. Jag tycker att då måste man lite grann sortera upp de här pensionerna. Dels att veta när får jag ta ut dem, om jag nu vill gå i pension tidigt till exempel. För då finns det ju till exempel pensioner och man måste vänta längst på, det är ju garantipension och möjligheten att få de här statliga stöden. Det är ju inte för man fyller 67. Så att ta reda på när kan jag börja ta ut pengarna. Och sen tycker jag också att man ska kolla, vad har jag för återbetalningsskydd? Är det några jag har återbetalningsskydd på? Är det några jag inte har återbetalningsskydd på? Vad händer om jag tar bort respektive, vad händer om jag behåller det? Hur viktigt är det att jag behåller de här pensionerna? För att om man nu kommer fram till att jag vill behålla ett återbetalningsskydd, då är ju nästa problem, men hur länge ska jag då ta ut den här pensionen? För att om jag tar ut en pension med återbetalningsskydd på 5 år, då har jag ju inget återbetalningsskydd efter 5 år. Nej. Så då kanske jag liksom ska... Det här tror jag är faktiskt det man måste fundera på först. Och då måste man ju tyvärr titta i valcentrals information eller annat, för vi har inte den här informationen på min pension. Mm. Har du något att tillägga i den frågan då?
Nej, jag tänker bara att får man inte inkomster och utgifter att gå ihop, då gäller det också att titta på andra saker som faktiskt inte har med pensioner att göra. Alltså att i fallande ordning se över sina utgifter och ja, det är ju boende och uppvärmning och sådana saker brukar vara tunga poster. Kolla om det finns en billigare bilförsäkring eller bättre elavtal. Om man bor centralt så kan man ju spara mycket pengar genom att välja bort bilen eller ersätta vissa resor i alla fall med kollektivtrafik. Det finns ju också pengar att spara på genom att vara uppmärksam på prisskillnader på livsmedel, i alla fall om man bor på en större ort där det finns flera alternativ. Och ett annat sätt att spara, det är ju att prioritera bland de olika abonnemang som man har. Det är ju mer regel än undantag att man har flera olika typer av löpande abonnemang som finns då streamingabonnemang och sådana saker och fundera på vad man verkligen behöver. Och prylar och teknik kan man ju hitta till utmärkt skick liksom till fyndpriser på olika handelsplatser på nätet. Och sen skulle jag slå ett slag för det som Kristina har uppmärksammat i andra sammanhang. Att liksom, har du en fritidshus eller någonting sånt så kan ju ett sätt med att ha råd att ha kvar det. Det är ju att överväga och hyra ut det, kanske i perioder.
Men hörni, om vi lämnar det där nu då så pratar vi lite grann om uttagsplaneraren på min pension, tänker jag. För där kan man ju testa att göra planer och sådär. Kanske man får koll på vilka pensioner som det kan vara smart att börja plocka ut först.
Mm. Och förutom då att man ska liksom gradera så att man vet vilka pensioner man har.
Mm.
Dels kolla vilka har återbetalningsskydd och inte. Och ska jag ta bort det eller ska jag inte ha det? Nästa är ju att kolla vilka pensioner kan jag ta ut på kort tid och vilka kan jag inte ta ut på kort tid. Det är liksom del två. Och då är det ju generellt så att tjänstepensionerna kan jag ta ut på kort tid. Och har man då till exempel pensioner som man kanske får 200 kronor i månaden eller någonting för det är något jobb man hade kort tid för länge sedan. Då är det ju faktiskt bra att ta ut den pensionen ganska fort.
Kan man inte ta ut den på ett bräde till och med?
Jag tror till och med att man kan, det kan man inte idag, under ett prispostbelopp eller vad är det?
Ja, det är pensionsbolaget som provar den rätten och då är det 30% av ett prispostbelopp. Och understiger den gränsen, då kan pensionsbolaget återköpa det så det blir ett engångsbelopp. Men det är alltså ingenting som jag ansöker om, utan hamnar du under den här beloppsgränsen, då blir det förmodligen ett engångsbelopp. Hamnar du över den här beloppsgränsen, även om det är med väldigt liten marginal, ja då är det periodisk utbetalning som gäller. Men du kan ju välja i de allra flesta fall en kortare uttagstid. Så att de här 50 kronorna i månaden eller vad det nu framstår som blir liksom i alla fall 4 gånger så stora och utbetalas snabbare.
Men hur kort uttagstid kan jag ha?
5 år brukar ju vara vanligt, men det är lite olika i olika. Ja, det finns, och sen finns det 10 år. Offentlig sektor har ju numera börjat gå över till att det är 10 år som är kortast utbetalningstid. Mm. Och då får man kanske inte så mycket om man har 50 kronor i månaden eller något. Men det tycker jag liksom är någonting, det är på något sätt sådana här rengöringsgrejer man gör först. Man kollar, vad har jag återbetalningsskydd på, vad har jag inte? Mm. Behöver min familj återbetalningsskydd eller mår jag bättre av att ta ut pengarna själv? Mm. Och så rensar man bort de här som jag kallar för småpensionerna.
Mm.
Då har man liksom ett renare bord att fundera kring vad man ska göra sen.
Mm. De här små pensionerna, det var smart att ta ut dem först. Finns det några andra så här som man kan tänka att det där är smart att börja med? Till exempel, är det smart att börja med en allmänna pension?
Ja, alltså det finns flera uppenbara scenarier där det är vissa typer av pensioner som du kanske kan lyfta först. Just när det gäller småbelopp, om vi broderar ut det lite då, så kan det ju vara så att du har fasta årsavgifter för den här pensionen som då blir stora i sammanhanget eftersom det handlar om så lite pengar. Och sen är det ju också så att jobbar jag samtidigt som jag gör ett litet pensionsuttag, då är det kanske inte så stora skatteeffekter av det. Men har jag en stor pension som jag lyfter samtidigt som jag jobbar, då ökar sannolikheten för att jag hamnar på fel sida om statlig inkomstskatt. Och då försvinner ju en stor del av min inkomst. Och här när det gäller tjänstepensioner fram till idag så kan du inte stoppa det uttaget när du väl har påbörjat det. Här väntar ju en lagändring, men som det ser ut idag så har man inte den möjligheten utan lagt kort ligger. Och därför är det ju mindre dramatiskt att lyfta den här mindre delen av pensionen först. Sen skulle jag säga att det handlar ju också om skyddet för efterlevande som vi redan varit inne på. För det kan ju vara så att jag har skydd för några delar av min pension, för andra har jag inte och idag har jag ohälsa. Så att jag blir inte beviljad det här skyddet för min pension om jag skulle ansöka om det. Jag får inte återbetalningsskydd. Och då är väl den enkla logiken att har du någon del av pensionen där du inte har det här skyddet och vill ha det, då kanske det är den delen av pensionen som du ska lyfta först. Men det beror ju alldeles på hur min situation ser ut. Sen är ju det här med åldersgränser är intressant, för att det finns ju som sagt skillnader mellan vad du får ta ut först och också beroende på om du jobbar eller inte. Det finns ju tjänstepensioner som har krav att uttag kan ske i pensioneringssyfte, som det heter. Och jobbar jag fortsatt i stor utsträckning, då kan jag inte lyfta de pensionerna före 65, utan då krävs det att jag går ner i arbetstid eller helt lämnar. Och det kanske inte rimmar med mina pensionsdrömmar eller hur jag vill runda av mitt yrkesliv. Så att det kan också påverka vilken del man lyfter först.
Mm. Och då är det ju jättebra för att ta ut den allmänna pensionen. Och den kan du dessutom pausa hela tiden, vilket ju är en klar fördel med den allmänna pensionen. Att jag kan ta ut och så kan jag känna mig för hur mycket pengar behöver jag då. Mm. Jag kanske inte behöver ta ut hela.
Nej.
Jag kanske kan nöja mig med 75% och så tjänstepension eller någonting. Så att det är ju tjänstepensionerna som är de knepiga i det här sammanhanget. Det är de man liksom måste bestämma så mycket kring ännu så länge. Man får liksom, man måste ha ett tänk kring dem livsvarigt. Medan den allmänna pensionen kan man liksom ångra sig. Mm. Veckande på.
För det är det som är grejen. Man kan inte ångra ett uttag med den med sin tjänstepension idag.
Nej.
Det finns ju ett förslag nu som kanske öppnar upp för att man ska kunna det i framtiden.
Men däremot kan man ju ta bort, utom i de statliga avtalen, så tror jag man kan ta bort återbetalningsskyddet även när pensionerna börjar betalas ut. Uh-huh. Så att man tar liksom ångerrätt på det. Uh-huh.
Ja, det kan man. Men det är många som inte känner till. Så att även om behovet har förändrats, jag kanske lever ensam numera, eller barnen har flyttat hemifrån och bra jobb har de fått också. Då kan ju det vara min möjlighet att förbättra min ekonomi. Att jag helt enkelt tar bort det här skyddet. Däremot kan man som pensionär inte lägga till det under pågående utbetalning. Men har jag det så kan jag ta bort det, förutom i statliga avtal.
Ja, men det är väl rimligt att man inte kan lägga till det kanske. Jag tänker på det här med bostadstillägg och garantipension. Där finns väl lite regler att tänka på.
Ja, och det gäller ju också då att det får jag inte förrän jag fyller 67 då. Så att, man får, att gå tidigt i pension innebär att du måste vänta på en stor del av dina pensioner om du har en låg pension. Så man vet om det. Och där är det också så att ska du få ut bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd och även garantipensionen, så måste du ta ut den allmänna pensionen. Du kan liksom inte bara ta ut bostadstillägg och garantipensionen, utan då måste du liksom ta ut den allmänna pensionen.
Hela?
Jag tror att du slipper ta ut premiepensionen, men du måste ta ut
100% av inkomstpensionen.
Jag vågar inte lova att det är 100%, men jag tror faktiskt att det är 100%. Jo, men för att få bostadstillägg måste du ta ut all din pension.
Och idag är det 66 år, men snart är det 67. Så att
det är när det är snart?
Ja, vad blir det då? Det blir ju när man inför riktåldern 2026.
Mm-hmm. Vad sa jag? Så är jag 67?
Ja, det gjorde du.
Jaha, jag är lite tidigt ut där nu. Sen, så att det är så. Vissa pensioner så att säga, måste man ta ut när man tar ut de här statliga stöden. Å andra sidan, vid 67 så kanske man börjar ändå ta ut en del pensioner. Sen tycker jag att man ska tänka ganska mycket ändå på hur de här pensionerna räknas upp framöver. Mm. Det är liksom en annan grej som man ändå måste liksom fundera kring. Och då får man veta det att förmånsbestämda pensioner till exempel och garantipensionen, den räknas upp med inflationen. Mm. Så att det är bra, när det är hög inflation då kan man liksom lita tryggt på att de där pensionerna de liksom håller läget. Å andra sidan, när det är låg inflation så räknas de ju upp knappt någonting alls. Va? Och sen har du de här inkomstpensionen, alltså basen i den allmänna pensionen, den räknas ju upp med någon slags inkomstindex. Och sen räknar man dessutom av lite pengar varje år för att du får egentligen ett förskott från dig själv. Så att över tid kan man säga att inkomstpensionen minskar i köpkraft. Det tror jag liksom, det är nog faktiskt så det är. Så det ska man känna till. Hur ska jag tänka kring den då? Ja, man kanske kan ha den som en bottenplatta och veta då att den minskar i köpkraft trots allt. Men också komma ihåg att den är flexibel. Och sen är det alltid livsvarig utbetalning på den. Mm. Så man kan inte göra så mycket åt den faktiskt. Mm. Utan man kan pausa den och man kan koppla på den. Mm. Och så ska man veta det att den, blir du väldigt gammal så kommer den inte ha så mycket köpkraft kvar. För att liksom komma ihåg det. Mm. Men sen har du då premiepensionen och premiebestämda tjänstepensioner, det vill säga som du har i någon fondförsäkring eller sådana saker, som även lite äldre, de som är blivande pensionärer, har ju faktiskt en del sådana. Och ITPK till exempel har du också, som är kopplat till kapitalmarknaden. Hur ska du tänka kring dem då? Ja, det kan ju faktiskt vara så. Om man tittar rent vad man säger i teorin om kapitalinkomster, så brukar det vara mer sprutt på de pengarna än på andra. Så att där kanske man kan tänka att ja, men de här kommer ändå stiga i värde. Ja, då kanske man kan ha kvar, eller till och med vänta med att ta ut dem och låta dem växa till sig lite grann om man har andra pensioner att leva på först. Givet förstås, och så kommer vi tillbaka till den här stora knäckfrågan, hur länge man ska leva. Mm. Hur ska vi tänka där då? Hur länge ska vi leva?
Nej, men det där är ju så svårt. Men det hoppas vi också att man med hjälp av uttagsplaneraren kan förstå och laborera med liksom att du behöver ha en inkomst initialt de första åren som pensionär, men även efter några år och sen livet ut. Och det är klart att det finns rätt många som har pensionsdrömmar och tänker att nej, men det är de här första åren som jag verkligen ska leva livet och det är då jag behöver det här ekonomiska utrymmet. Men man behöver en stabil inkomst även livet ut. Så att man inte har för stor betoning på de här korta uttagen. Och generellt sett så verkar det väl som hos många pensionsbolag också att det, även om man hittar till tidsbestämda utbetalningar, så är det lite mer fokus på längre utbetalningstider än vad det var tidigare. Då var många som valde 5 år. Nu är det mer vanligt att man väljer 10 eller kanske 15 års uttagstid istället.
Ja, alltså om man nu händelsevis dör ifrån de där pengarna så har man kanske inte lite så ont av det. Men däremot att man har bränt alla pengarna och så blir man 108, då blir det lite jobbigt.
Det kan vara jobbigt och där finns det både en och två som är efterkloka.
Ja. Mm. Man kanske inte bränner så mycket pengar när man är 108 heller.
Nej, fast på andra sidan. Ja, det vet man inte. Kostnad på äldreboende är det dyra. Alltså, vi har ju den här pensionärsbudgeterna som man kan hitta på Min Pension. Ja. Och basbudgeten där, som alltså bygger på Konsumentverkets siffror för verkligen en basbudget det du faktiskt behöver, den går ju på runt 16 000 i månaden. Mm. Alltså ungefärligen vad du får med bostadstillägg och garantipension. Mm. Det är ganska bra matchat där. Och så att hamna under den nivån tror jag blir besvärligt. Mm. Alltså det räcker ju med att du liksom behöver laga en tand, så har ju liksom allt spruckit, om jag säger så. Mm. Eller att det kommer någon sån här inflationschock eller någonting. Så att, nu pratar vi visserligen om vad man ska ta ut först, men man kan ju också vända på det. Hur länge ska du vänta? Alltså, ta inte ut allt på ett bräde skulle jag vilja säga, utan ta ändå höjd för att du behöver ha lite pengar faktiskt när du blir gammal också.
Ibland har jag ju hört att man just funderar på att ta ut allt på ett bräde sådär, och man tar ut det på kort tid och så förvaltar man det kapitalet själv, tänker man.
Ja, det är ju tjänstepensionen det är frågan om här, för precis som Kristina var inne på, så allmän pension är utbetalning livet ut. Privat pension, där är det ofta på en kortare tid, men den privata pensionen är sällan särskilt stor och många har den inte alls. Så det är ju tjänstepension med få undantag som vi pratar om här. Och för att det ska vara en god affär att förvalta pengarna själv, om det är scenariot att jag ska lyfta det så tidigt som möjligt och sen ska jag bli min egen kapitalförvaltare, då krävs det ju att jag får en bättre avkastning på pengarna jämfört med den här livsvariga utbetalningen då. Och ofta, men inte alltid, så är ju avgifterna högre i de här privata alternativen som jag kanske överväger då. Och sen ska man ju ha klart för sig att pensionen är ju också en försäkring mot ett långt liv. Och det kan ju tyckas vara abstrakt då, men i det här fallet så blir det väldigt handfast. För att fördelen här förstås för mig, det är ju att jag kan ju lösa stora ekonomiska mellanhavanden. Om jag har ett bolån till exempel, så tänker jag, det tänker många, att ja, men då kan jag ta större belopp här och sänka bolånet. Jättefiffigt. Men du får ju också en uppgift då att kanske portionera en större summa pengar så att det räcker resten av ditt liv. Och det där är inte... Alltså fördelarna är ju, de kan man relatera till, men nackdelarna, de är ofta lite mer abstrakta. Men i slutändan så är det ju du som bestämmer vad som passar dig bäst.
Alltså har man en diagnos och vet att man kommer att dö tidigt, så är det väl en bra affär.
Exakt.
Sen tänkte jag också säga, när det gäller privat sparande, då kan det faktiskt vara så, alltså gamla traditionella avdragsgilla pensionsförsäkringar, om man är kvinna där, så tycker jag fast man ska kolla om det inte faktiskt är så att den här försäkringen är så gammal så att det är annorlunda livslängdsantaganden för kvinnor än för män, det vill säga att kvinnor förväntas leva längre. I så fall så kan man nog fundera på om man ska undvika det livsvariga utbetalningen utan ta ut pengarna fortare av det skälet.
Jag förstår inte, berätta.
Jo, med tjänstepension och allmän pension och såna här saker så har vi samma livslängdsantaganden oavsett om du är man eller kvinna, fast vi vet att det fortfarande är så att kvinnor generellt sett lever längre än män. Varför är det bra för kvinnor då? Ja, för att om vi har ett livslängdsantagande att alla ska leva till 83, så kommer så att säga fler kvinnor att bli äldre än 83 än vad det är män som kommer bli äldre än 83. Och det är ju då till fördel för kvinnorna, att de får helt enkelt mer pengar. Men i de här gamla traditionella försäkringarna som kanske någon tecknade på liksom 70-talet, 80-talet någon gång då, då var det helt okej att ha olika livslängdsantaganden för män än för kvinnor, eftersom kvinnorna ju liksom levde längre än kvinnor. Så det var ju strikt matematiskt korrekt att göra på det sättet. Och det här ligger också kvar i de här avtalen fortfarande. Och då kan det helt enkelt vara så att har du en gammal traditionell pensionsförsäkring som du har livsvarig utbetalning för, så kommer du alltså att få mindre pengar varje månad för samma totalsumma från början än vad männen får. Medan däremot om du säger att jag vill ta ut på 10 år eller någonting, då får du liksom lika mycket som männen får, för du är, liksom, du är samma årgång för alla. Det här berör ju speciellt många, men jag tycker att är det så att man sitter med det där och funderar, så är det ju ändå någonting som man ska ta lite höjd för. Och sen kan man ju även där välja bort återbetalningsskydd och sånt där som man kanske har utan att man har tänkt på att man har det. Mm.
Absolut. Man kan sammanfatta det så här att för allmän pension och kollektivavtalad tjänstepension, de är könsneutrala när det gäller de här livslängdsantagandena. Men individuell tjänstepension och privat pension, där kan det vara skillnader. Det här kan man också se via konsumenternas försäkringsbyrå. Mm. De visar det.
Mm. Sen tycker jag också en sak som vi kommer osökt in på nästa del som man ska tänka på när du pratar om att ta ut pensionen på kort tid och ta ut den då tidigt, för det är oftast det handlar om. Vad man också glömmer bort är ju att de där pengarna man tar, som man tar ut tidigt, och speciellt om man tar ut mycket pengar. Dels så har man, betalar man mycket, mycket mer skatt för att du nästan inte har några grundavdrag på de pengarna. Och sen riskerar du dessutom att komma över de här gränsen för statlig inkomstskatt, så du kanske liksom skattar bort en massa pengar innan du ens liksom börjar investera dem. Mm. Och då är det nog ganska knepigt att räkna hem när du liksom ska gå med vinst då. Mm.
Mm. Är det något mer man behöver lyfta?
Det är väl skatten då,
tycker jag. Ja, det är det väl. Och sen finns det ju andra saker som liksom inte har med tidigt pensionsuttag att göra. Men ofta så funderar man på sin ekonomi när man står på randen och tar ut sin pension. Och då är det ju andra saker som till exempel det här med banklån också som kommer i spel. Det kan ju vara svårare att få helt enkelt när man lämnar yrkeslivet. För då, jag har ju en stabil inkomst, men den kommer bli lägre när jag blir pensionär. Och jag kanske inte alla gånger har en medsökande på det här lånet heller när jag söker. Så att formellt har jag fortsatt möjlighet att söka lån, men kreditprövningen blir många gånger svårare. Och därför är många som funderar på sitt första pensionsuttag och som också tänker till kring sin ekonomi och kanske gör någon form av anpassningar eller någonting innan de börjar lyfta sin pension, helt enkelt. Så det kan vara klokt att tänka till i de delarna. Alltså, vad gör jag om bilen går sönder eller om bergvärmepumpen brakar och sådär?
Fattar jag det rätt? Är det bättre att ha kvar ett litet lån och kanske ha mer pengar på banken?
Det kan det ju vara.
Det kan vara.
Eftersom det kan vara svårt att använda mitt hus eller min bostadsrätt som belåningsobjekt som jag kanske har tänkt fram till denna tidpunkt. Då. Mm.
Och det är väldigt spännande. Det är faktiskt så att har du ett lån så ingår det som en kostnad där du ansöker om bostadstillägg på den ena fast. Så det kan vara bra att ha ett lån av det skälet också. Om du så att säga har låga boendekostnader för att du har bott länge i ett hus, det drar inte mycket vatten och så, kanske lite hus. Men om du har ett lån med ränta på, så att säga, ökar det kostnadssidan, och det gör att du kan få mera pengar i bostadstillägg, det vill säga att bostadstillägget finansierar ditt lån. Mm. Så det är ju, det kanske man inte tror att det är sant, hör jag på att säga, men det är faktiskt sant. Sen tänkte jag möjligen också, vi var ju inne på det förut också, hur länge ska man leva då? Och om det nu är så här att man tänker att ja, men jag kommer nog att leva ganska länge. Jag skulle så att säga vilja ha en ganska hög pension under lång tid. Då är ju universaltricket att vänta med att ta ut pengarna, för att då blir det så att säga tiden de ska betalas ut blir kortare och då får du mer pengar varje månad. Man brukar säga att man tjänar ungefär 1 000 lapp varje år man väntar med att ta ut sin pension. Hur ska man tänka då? Vilken pension man ska ta ut först? Ja, då tycker jag nog att man ska fundera på om man har ett privat sparande. Alltså vanligt sparande, inte en privat pensionsförsäkring. Jag kanske liksom har några 100 000 på banken. Då kanske man faktiskt ska leva upp de pengarna först. För då så att säga, går du ett år där du lever på sparmedel, och de här sparpengarna dessutom beskattas ju inte hårdare då för att du är ung. För att du är på kapitalskatter, har inga såna konstiga åldersgränser som de andra har. Och då innebär det dels att du slipper den här högre skatten på din pensionsutbetalning, och sen blir ju hela pensionskakan så att säga större och du får mer pension varje månad. Så att det är ju också ett sätt att tänka kring hur man ska ta sina pensioner.
Men då lever man ju upp de där pengarna som man skulle ha till att...
Ja, men du fick ju mera pension varje månad, så då får vi starta sparandet på nytt då. Ja, det finns mycket att tänka på, alltså det är klart. Och vi har ju inga konkreta sanningar. Vi har ju inget sådär, gör så här, så här, så här. Det har vi ju inte. För att,
nej, det finns ju inte.
Nej,
det är väldigt individuellt.
Ja, och man måste liksom bara veta att pensioner fungerar olika. Det är väl det som det är bra att kunna, den läxan.
Mm. Det här med efterlevandeskydd, det har vi varit inne och pratat lite grann om i det här avsnittet. Och vill man veta mer om det, då tycker jag man kan lyssna på avsnitt 211. Där vi faktiskt pratar väldigt mycket om just efterlevandeskyddet. Ett avsnitt om det faktiskt. Ja, så hur summerar vi det här då? Ska vi prova?
Jag tyckte först att man skulle fundera på det här, vilka pensioner som hade återbetalningsskydd eller inte. Och fundera på om man behöver det eller inte. Det andra man skulle titta på, det var liksom längden man ska ta ut de här pensionerna på. Och det gäller ju först tjänstepensionerna. Ska jag ta ut dem på livsvarigt eller ska jag ta ut dem lite kortare? Och de här väldigt små pensionerna med väldigt begränsade pengar i, de kan man säga rakt av att ta ut dem först. Och då kanske man kan ta ut lite mindre allmän pensioner och sånt, alltså så att du ligger på ungefär jämn nivå om det är det du vill. Eller också tar du dem som en bonuskaka de här första åren. Det är också svårt. Hur vill du att din ekonomi ska vara? Och sen tänk på vilka pensioner som räknas upp med inflationen. Eller där du får lite mer utväxling, vilket du förmodligen får på pensioner med lite mer kapitalinslag. Och då får du fundera på, ska jag så att säga vänta med att ta ut de pensionerna som blir lite mer värda? Eller hur tänker jag? Du landar alltid i hur länge ska jag leva, och det är ju tyvärr, det har vi inget svar på.
Och sen ett tillägg där var ju just det här med om jag har vissa pensionsdrömmar som inte rimmar med att jag också går ner i arbetstid. För där finns det ju villkor inom vissa områden att för att du ska kunna göra det här pensionsuttaget, då måste du gå i pensioneringssyfte som det heter. Så du har för avsikt att inte arbeta speciellt mycket eller i alla fall gå ner kraftigt i arbetstid. Och det kanske inte rimmar med mina planer. Och då kanske någon annan del av pensionen som jag ska lyfta istället till en början.
Och så sa vi ju det att den allmänna pensionen är jätteflexibel. Du kan ändra det varje månad. Fast däremot så är det alltid livsvår utbetalning.
Men om man blir verkligen fattigare på slutet.
Ja,
så är det.
Ja, det blir man med inkomstpensioner. Men då kan man ju egentligen säga att tar man ut inkomstpension och premiepension samtidigt, så kanske till och med så att det tar ut varandra lite grann. Så alltså att du kommer att ha en ganska stabil pensionsnivå där. Men just om du vill liksom jobba lite extra eller någonting, du kommer på efter några år att det är ganska tråkigt att vara pensionär, jag kanske vill liksom ha ett extra påhugg, då kan du pausa den allmänna pensionen. Lätt.
Och ett tips då, om du som lyssnar vill börja fundera på det här, hur du ska ta ut dina pensioner, så skulle jag faktiskt rekommendera att gå in på Min Pension och gå in i uttagsplaneraren. För där finns det ju ett väldigt bra planeringsverktyg, och där har du dina pensioner som redan är inrapporterade, så det är bara att börja testa och labba. Och de allra flesta pensionerna kan man ju ta ut lite grann som man själv vill.
Helt klart.
Ska vi sätta punkt här och gå över till dagens fråga?
Ja!
Och då är vi vid dagens fråga, och den kommer ifrån Anita som är född 1960. Och hon har utgått ifrån uppgifter i uttagsplaneraren när hon planerade sitt pensionsuttag när hon avslutade sin anställning då. Och då såg hon att hon skulle få lägre skatt från det år hon fyller 67. Men nu i efterhand har hon fått information om att det blir från 68. Och nu undrar hon varför det inte framgår i uttagsplaneringen på Min Pension att åldern inte gäller hennes årskull. Vem vill svara på detta?
Vi har enbart information om nuvarande skatteregler, och det framgår också i uttagsplaneringen. Det står att vi beräknar din skatt efter en skattesats som gäller för den angivna kommunen idag. Skattesatsen kan ändras över tid och påverka dina framtida utbetalningar. Och som det ser ut idag så får man mycket riktigt lägre skatt från och med det år man fyller 67. Det vill säga jag ska vara 66 år i ingången på året, den 1 januari det året då. Men här finns det ju olika typer av förslag då kommande år, och det ska man ha klart för sig. Alltså nästa höjning här, det blir ju för de som är födda 1959. Då kan du ha rätt till förhöjt grundavdrag från och med 68 år. Men det finns faktiskt ett förslag för den här åldersgruppen om att denna ålder ska sänkas till 67 eller vara fortsatt på 67. Mm. Och vad som gäller för den som är född 60 då, ja det är väl oklart om man uttrycker det så. Så att när det gäller skatte generellt sett så kan man säga att kommunalskatter ändras vid årsskiften, och även brytgränsen för statlig inkomstskatt förändras. Liksom. Men det här är osäkert.
Det kan tillkomma spännande skatter också.
Ja, det kan ju det. Men det här är liksom osäkert på förhand.
Ja.
Och politikerna kan ändra skatteregler med ganska kort varsel, men man ändrar inte skatteregler under innevarande år.
Nej.
Så det gör man inte. Det gör man ju framåtriktat.
Och vi gör väl ungefär som Pensionsmyndigheten gör och Skattemyndigheten gör, och de har ju samma problem de också.
Ja, exakt. Som andra ord så är det svårt att veta hur framtiden ser ut med säkerhet på skatteområdet, och det bör man vara medveten om. Så att man, när man står nära pensionsuttaget, då kan man veta med säkerhet hur det blir med skatten.
Men vi har ganska mycket information. Om man nu vill fördjupa sig i det här så finns det mycket skrivet både på Min Pension och på andra platser om pension och skatt för pensionärer.
Men det vi säger egentligen är att vill man bli ung pensionär, då får man liksom ta höjd lite grann i sin ekonomi på att det kanske blir ett år extra med lite mer skatteavdrag. Ganska mycket högre skatt än annars då. Men för framtiden är oviss helt enkelt.
Exakt, och här finns det också en missuppfattning att jaha, men om jag omfattas av den här högre skatten för att jag tog ut pensionen tidigare, då gäller det livet ut, men så är det naturligtvis inte.
Det är ett år.
Utan när du väl uppnår åldern för den lägre skatten, ja då omfattas du av det automatiskt. Mm. Svårare än så är det inte. Mm.
Så, jag blir gammal. Så Anita, vi är ledsna för din skull. Men du hoppas att du får ett bra pensionärsliv, herregud. 64 år och vara pensionär, det måste vara supernice. Det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Dan Adelsson Björk, Kristina Kamp och mig, Maria Eklund. Och vi jobbar alla tre på Min Pension, som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen, där du får bättre koll på dina pensioner. Och vi är en samhällstjänst, och det är därför helt gratis faktiskt att använda Min Pension. Så gör det. Och varannan fredag, då släpper vi nya poddavsnitt. Och är du sugen på att lyssna på våra tidigare, då hittar du oss i kanalen där poddar finns. Och då söker du på Min Pensionspodden, så dyker vi upp. Och kom ihåg att följa oss i din poddkanal, för då får du en notis när det kommer nya avsnitt. Det är jättebra. Om du har en fråga eller fundering som du vill ha svar på här i podden, då mejlar du oss på podd@minpension.se. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och dina pensioner till dess. Ha det jättebra. Hej då!
Hej då!